Idag, tredje söndagen efter trettonde dagen under temat Jesu makt att skapa tro på jorden. I dagens gudstjänst predikar Karl-Erik Tjäder och Per Gustav Vassara och på orgel har vi Anette Asplund. Vi inleder i Jesu namn med lovsalmen nummer 4, helig, helig, helig. Sonens och den helige andes namn. Amen. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för den här dagen. Tack för denna vackra vintersöndag. Tack för hälsa och krafter. Tack att vi får leva i fred och i frihet. Men framförallt tackar vi dig, Gud, för din son. Att du i honom ville visa din försoning till oss människor. Vi tackar dig för ditt ord i vilket du uppenbarar din vilja för oss. Vi ber så för den här gudstjänsten. Kom med din helige ande och förklara Kristus för var och en av oss. Vi ber för bröderna som här tjänar i ditt ord. Ge dem visdom, kraft och mod att predika i enlighet med ditt ord. Ja, Herre, vi ber för alla som samlats här idag. Vi ber också för dem som lyssnar till detta på annat håll. till följd av ålderdom, sjukdom eller annat, bundna i sina hem eller i sin sjuksäng. Kom med din andes närvaro så att de får känna närheten av dig och gemenskap med alla dina trogna. Tillsammans med hela din kristenhet i alla tider ber vi så den fullständiga bönen som din son lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger så psalm 337. Psalm 337, mitt hjärta fröjda dig. Efter psalmen predikar Karl-Erik Tjäder.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja, det var en stor glädje att vara med om inledning av den här stunden, gudstjänsten här i bönhuset. Vi sjöng den mest högtidliga salmen som jag känner från gamla salmboken. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Och i psalm 42 i Psaltaren, där liknas också en sån här skara som vi är, en högtidsfirande skara. Visst är det en fin benämning? Vi tillhör en högtidsfirande skara. För vad är det annat än högtid att ställa sig nära inför Guds ansikte och låta honom tala till oss, undervisa, trösta, lära, mana och förmana. Jag tror att om jag hörde rätt så när vi kom in samtidigt med broder Per Gustav så sa jag att det var ju några redan som har kommit. Jo, en skara fattiga, sa du så. Och det är ju en alldeles rätt benämning. Visst är du, om du som är här riktigt kollar ditt hjärta, och också du som lyssnar på annat håll till detta tal. Vad är vi annat än fattiga nådetiggare inför Gud? Så får vi stanna inför ett Guds ord också idag. Och jag har fått det här ordet från Filipperbrevet till uppgift att läsa, och jag tror att Gud själv har gett det. Jag behöver det själv och kanske ni behöver det också. Så här lyder orden i Filipperbrevets andra kapitel och verserna 1-16. I Jesu namn. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, och medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och ande. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herre. Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga eller tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. När ni håller fast vid livets ord, då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod blir utgjutet och ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och delar min glädje. Ja, den här inledningen på den här texten. Det är en sån här text som gör att man rannsakar sig själv och känner av hela sitt hjärta att tänk om jag kunde tillägna mig de här orden och det som det handlar om här. Mitt eget liv och mig själv. Det är i alla fall Guds vilja. Och vi har här fått den undervisningen om att var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det är någonting att sträva upp till här. Och det är det som Jesus och Gud vill, idag vill påminna oss om. Att ha den här strävan, inte släppa den och låta världen och världens såna här fina saker i världen, materiella saker, skymma Jesus Kristus. Om ni nu har tröst hos Kristus och uppmuntran av hans kärlek, nu vill vi ha det. Men samtidigt är det väl så att just det är stort hinder för oss att världen vill vara så nära oss och skymma Jesus för oss. Ja, världen och världens ande, alltså Guds fiende, han verkar här och går omkring som ett rytande lejon, som det heter på det gamla viset, och söker vem han må uppsluka. Det pågår en strid mellan djävulen och Gud, världens rike och Guds rike, en ständig strid, och där får vi kämpa mitt i den striden. Och den kampen pågår tyvärr nu hela vårt liv här. För vi lever ju här i kroppen, i köttet. Och vi kan som inte vara helt fria från det som vill leda oss från Guds vägar och leda in på andra och farligare vägar. Särskilt svårt är väl den här kampen att utkämpa för de unga människorna som är ännu inte vana vid hur Guds fiende arbetar, utan går med alla lockelser som finns här. Det är en väldigt allvarlig kamp som måste utkämpas. Dock inte mot kött och blod, som det står. Alltså inte mot personer, men mot ondskans andemakter i himlarymden. Mot furstar och väldigheter som har bara ett som är intressant och viktigt. Och det är att skilja människor från Gud och skymma människor, skymma Jesus för människorna. Där lever vi i den kampen. Men visst var det goda ord som vi hörde i början. Om ni nu har tröst hos Kristus, ja det vill vi ha. Om vi vill ha uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, medkänsla, barmhärtighet, om allt detta betyder något. Och vi vill ropa ett ja, det betyder allt för oss. Viljan har vi att uppfylla alla de här sakerna här. Men förmågan, den fattas många gånger. Minns aposteln Paulus ord som har förvånat mig många gånger. Han den store aposteln och den store läraren i att vandra som kristna här. Bli kristen och vandra som kristna här i livet. Han själv hade en sån kamp så han behövde sucka. Säkert av hjärtat, för det har nog många av oss också fått göra och får göra. Jag förstår inte varför jag gör som jag gör. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Är det bekant för er det här ordet? Jag tror nog att det hör till alla människor med våra svagheter. Mitt i den här kampen mellan världen och Guds rike. Jag förstår inte varför jag gör som jag gör. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det goda som jag vill, det gör jag inte. Men så fortsätter aposteln och säger att att det är inte jag själv, utan det är, hur är det nu? Det är synden i mig som orsakar detta. Och där är den stora orsaken till vår kamp här i världen. Men vi får vara tröstade vid att vi som behöver sucka det här, hur många gånger vi än gör det, så vet vi att vi har Gud på vår sida. Jesus känner våra svagheter. Han har lovat vara med oss. Och han vill leda oss på rätta vägar, så att vi en gång kommer hem till Gud, hem till himmelen. Var inte självupptagna och stolta. Behöver du den här uppmaningen? Jag behöver den. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Nu är det väl så att det är en stort hinder här som kristen att inte lockas vara större och bättre än andra och lära och peka på att så ska det vara och så ska det vara. En högmod i oss som sätter oss själv i centrum och begär att andra ska följa oss. Var inte självupptagna och stolta. Vi är ju alla nådens barn och har egentligen ingenting att skryta om för egen del. Inte i någon del, utan vi tar vara på den nåd som Gud själv visar oss och gläds åt den. Var istället ödmjuka. Sätt andra högre än er själva. Det där är en svår uppgift för många, kanske också för mig själv. Men så är Guds vilja i Kristus Jesus att vi skulle vara och leva så. Och så också detta ödmjuka. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Ja, så har Jesus här sagt till inledning i den här texten. Och sen kommer den här fina delen av den här texten som är så välkänd för oss. Han har visat oss hur vi ska leva och vad som är viktigt. Det är att fast än han var till i Guds gestalt och hade alltså hela världens makt i sina händer. Han var Gud samtidigt som han var människa. Sann Gud och sann människa. Tänk att han kunde göra allt precis vad han ville. Styra och ställa här i världen. Ett önsketänkande för många människor. Tänk om jag hade makten och kunde styra och ställa här i världen. Det här styrandet och ställat, det pågår ju för fullt i andra länder lite söderut här. Där människor krigar, ofta broderfolk. Krigar om makten för landområden och annat sådant. Han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han utgav sig själv så långt att han gav sitt liv för oss, för världens människor, för alla här i världen. Och löftet lyder fortfarande att var och en som tror på Jesus Kristus, han ska inte gå under utan ha evigt liv. Var och en som tror att Jesus är min Herre och min frälsare. Han har lyft också de bördor från mina axlar, alltså som synden har lagt på mig. Och sonat dem inför Golgata kors. Och så får vi genom tron höra till hans saliga, välsignade barn här i världen. Han var till det yttre en människa, men han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Inte kan kärlek vara större än att man ger sitt liv för sin nästa. Bara tänka sig själv att om man skulle ställa... Säg den situationen här i världen, att jag skulle kunna hjälpa en medmänniska, men det är stor risk att jag själv dör i det sammanhanget. Då skulle vi tänka flera gånger om större kärlek. Starkare är nog inte kärleken till oss. Vi har ju den här världens ordstäv. Var och en är sig själv närmast. Var och en är sin egen lyckas med. Sköt dig själv och strunta i andra. Så kallt resonerar världen och världens Guds fiende. Gud har ändå upphöjt honom, Jesus Kristus, över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Alla tungor ska en gång bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Jag har många gånger funderat på det här. En gång ska alla knän böja sig inför Jesu namn i himmelen och på jorden. Alla människor. Är det bara de kristna, de som har bekänt hans namn och trott på Jesus som sin Herre och frälsare? Eller är det verkligen alla människor? Någon gång har jag tänkt i situationen att när den yttersta dagen är inne och vi står inför domaren en gång slutgiltigt, då ska ju vi bli igenkända av Jesus, vi som har följt honom och tytt oss till honom och trott det evangeliet om att vi får tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Vi blir igenkända, men de som då inte har trott, och det är många här i världen, det vet vi alla. Hur är det med dem då? Måste de också böja knä en gång inför himmelens Herre? Det är möjligen så. Och då ska de upptäcka som böjer knä där inför Herren, men inte blir igenkända av Herren då, av den store domaren. Då ska de få anledning att utropa, ja men var det i alla fall så som det har undervisats om här? Som Guds ord själv har försökt undervisa också mig. Så då var det alltså sant. Men då är det för sent. De blir inte igenkända. Ingen blir insläppt till himmelriket som inte har tytt sig till frälsaren Jesus här i livet och trott det som Jesus Kristus har åstadkommit, nämligen försoning av alla mina och världens synder. Det är en allvarlig stund. Det finns en annan text som jag också hade tittat lite grann på till det här tillfället. Och det var den här allvarliga stunden då den stora hopen, en stor hop stod vid himmelens port och begärde att få bli insläppta. Och husets herre eller himmelens herre måste visa bort och säga jag känner er icke. Vilket fruktansvärt tillfälle. Om det blir jag som är en av dem som inte blir instämda. Må Gud hjälpa att det inte blir så. Och inte du heller som lyssnar till detta. Men det står nämnt om det. Och det är alltså så att det kommer ett tillfälle som liknar detta. Vi vill möta vår himmelske fader en gång och se honom ansikte mot ansikte, sådan han är. Men vi känner oss svaga många gånger och fattiga i allt gott. Så fattiga många gånger att vi får göra som lärjungarna vid nattvardstillfället, den första nattvarden eller den sista måltiden med Jesus. Hur allvarligt också det är. Jesus säger att en av er kommer att förråda mig. Och vad gör de övriga? De gör inte som jag och kanske andra hade gjort. Ja, jag är det då inte som kommer att förråda dig. Kanske den på min högra eller vänstra sida, men jag är det då inte. Det hördes inte några sådana ord, utan tvärtom. Herre, inte är det väl jag? Frågetecken. Inte är det väl jag? Så visar den på en stor ödmjukhet och en kännedom också om kampen om att få behållas som vara, bli och vara, behållas som Guds barn här i livet. Så osäkra. Men ändå får vi vara säkra för, och att vi får vara Guds barn om vi har vårt allt i Jesus Kristus. Om vi tar de här orden i inledningen som på allvar och känner igen oss i dem. Och när, jag säger inte om, men när vi känner att där blev det inte som det borde ha blivit. Man ångrar sig och ropar återigen som många gånger förut. Man har anledning att göra. Förbarma dig över mig, Herre. Över mig, syndare. Om vi då får syndernas förlåtelse som är ju utlovat åt varje ångrande hjärta och förkrossade hjärta, så får vi frimodigt tro och svara Guds barn. Och då är det verkligen den högsta lyckan på jorden. Och då får vi bekänna Gud Fader till ära att Jesus Kristus är Herre. Vi behöver inte tvivla och inte tveka. För Guds ord kan inte ljuga. Så fortsätter den här texten. Därför mina älskade. Han kallar oss mina älskade. Liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Med fruktan och bävan på er frälsning. Vi har det i minnet att Gud är god och han är kärleken. Men vi får också ha det i minnet att han är också en sträng herre som ser när vi halkar med tungan och gör någonting, eller med våra lemmar som inte är Gud behagliga. Då får vi återigen vända oss till honom och be om förlåtelse. Arbeta med fruktan och bävan. Det hörs inte så mycket av den sortens predikan i den här moderna tidens förkunnelse. Och kanske i våra kretsar, men inte annars. Utan det är mera just den där evangeliesidan som hörs i dagens förkunnelse. Och det är en haltande predikan om inte lagen hörs alls, utan enbart evangeliet. Och det är verkligen ingenting obekant i vår tids förkunnelse i stort i många, många kretsar. Men i fruktan och bävan, det påminner om att Gud är, vi har orsak att frukta Gud. Man talar ju överhuvudtaget inte om två utgångar härifrån världen. Man talar om himmelen, men man hör aldrig, så gott som aldrig, talas om helvetet. Att vi har alla att välja väg här i livet. Välja Gud eller världen som har sin första i djävulen. Och när man inte kommer ihåg den sidan så blir ju världens människor bedragna genom att det inte finns någon annan utgång, att alla en gång blir frälsta och får komma hem till himmel. Och det stämmer ju inte, för så lär ju inte Guds ord. Guds ord lär om två vägar som vi alla har att välja här i livet. Antingen himmelen eller helvetet. Om helvetet vet vi inte. Och inte förresten om himmelen heller, men det vet vi att det är någonting gott. Himmelen, någonting fullkomligt. Och helvetet är någonting fullkomligt dåligt. Men detaljerna vet vi ju inte. Men så pass vet vi att vi får, om vi tänker på det och verkligen i realiteten, så är det, leder det till angelägenhet för oss att hålla oss på den vägen som leder till det fullkomligt goda. Paulus talar inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Vad kan han mena med det? Och jag tänker för egen del att det är ju en kamp att vara kristen. Guds trons goda kamp, som Paulus någon gång nämner om det. Och visst är den kampen lätt att kämpa när vi sitter på stormöte, och som nu här på bönen, eller när vi är mitt ibland kära kristna syster och bröder och får känna tröst och stöd från varandra. Men när måndagen kommer då, och vi ska ut till var och en till sitt arbete, och ungdomen till sin skola, och de som gör krigstjänst, om det finns några längre sådana här, när de hamnar i den kretsen där så mycket Guds frånvändhet frodas, då blir det allvar. Om vår tro räcker till att få också vara Kristi ljus där i vardag. Här är det lätt, men vi kan inte alltid vara i den här gemenskapen här. Vi minns berättelsen om förklaringsberget, en härlig berättelse i skriften. Där lärjungarna blev förda upp till det här förklaringsberget och fann det så gott att vara där att de skulle vilja bo kvar och inte gå ner igen. Den känslan har jag känt många gånger just under såna här tillfällen när vi får vara nära Gud och liksom bildligt talat på förklaringsberget. Moses och Elias och Jesus, och så småningom när vi lyfter våra ögon ser vi Jesus allena. Men vi kan inte få stanna här i livet på förklaringsberget. Vi måste ner till vardagen och fortsätta trons goda kamp mot det mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, som det heter. Men sen kommer det stora trösteordet här som har hjälpt mig så åtskilligt många gånger. När vi står inför att vår vilja är ju att vara Kristi ljus i världen. Och uppdraget känner vi, det är att som Kristi ljus också förkunna om Gud här. Bland en oförstående skara här i världen många gånger. När vi skulle vilja göra en gudstjänst här och vittna om den glädje vi själv har fått genom tron på Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Och känner oss små och svaga. Det har jag fått känna i min tjänst många gånger. Kanske just om man har fått uppdraget att gå till någon som ligger på sin dödsbädd och kanske inte har hört så mycket om Gud och det löften som Gud vill ge tidigare i livet, kanske ett långt liv. Om man tänker, vad ska jag säga? Man är liten i såna tillfällen, det kan jag vittna om. Tills man kommer ihåg de här orden. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gud är den som verkar i mig. Och jag har upptäckt det verkligen många gånger. Att när jag har kommit fram till det där rummet där jag skulle vara och skulle försöka en sista gång kanske för den som ligger där tala om Gud och påminna om Gud, så har jag fått orden av Gud. Efteråt har jag bara känt mig förundrad. Hur kom jag ihåg just det och det stället i skriften som talade till den människa? Ja, det är förunderligt hur Gud verkar. Och det får vi lita på. Han verkar i er om vi öppnar oss för honom och bekänner att Herre, hjälp mig. Jag själv klarar det inte, men var med mig och hjälp mig. Om man går till det stället och med den bönen att Herre, hjälp mig. Var med mig och hjälp. Paulus sa väl någon gång att i min svaghet är jag stark. Och det stämmer också där. När man tvingas ropa i nöd till Gud, Herre, hjälp mig. Och känner att man ingenting har att komma med själv. Jag är fattiga syndare. Hur ska jag kunna predika för någon annan? Gud ger kraft. Och han ger också orden. Och den uppgiften har vi alla, varenda människa som själv har fått tron av nåd har också att ge den vidare av nåd. Och ge vidare det som Gud vill att vi ska, på vilket Gud, sätt Gud vill att vi ska vittna. Och alla har vi fått gåvor till det. Många beklagar. Och vad jag har hört många gånger i livet, också äldre människor beklaga. Jag är så dålig, jag är så usel. På ett sätt är det ju så, ingen av oss är fullkomlig. Men samtidigt vill man lyfta upp också och påminna dem som klagar att Gud har gett oss alla våra gåvor. Och alla har gåvor, ingen enda människa har blivit ut. Och nu är det så viktigt bara hur använder vi våra gåvor. Att vi använder dem så att människor tackar, men inte mig utan Gud. Tänk vilket lyckligt sätt att ha gjort någonting i Guds tjänst. Att människan som liksom automatiskt kommer att tacka Gud och inte mig. Då har man gjort en gudstjänst i livet. Ja, så uppmanar också aposteln att göra allt utan att plaga och tveka. Ja, också där får vi nu med blygsel rodnad på kinderna säger hur jag har jag lyckats i det där. Nu är det så lätt att man klagar. Om man inte får det som man ville ha i livet. Eller om det är mindre saker och större saker. Så lätt vi har att klaga. Jag har själv också klagat på Gud några gånger som jag med blygsamhet kommer ihåg nu. Men också annat, allt möjligt. Att Gud har inte varit nog god åt mig och som han inte har gett det och det. Så också där är det gott att veta. Gud känner också de svagheterna. Och han har offrat Jesus Kristus just för att sona också de svagheterna och synderna som vi har. Också tveksamheten. Att tvekan är ju motsatsen till frimodigheten. Frimodigheten är en sak som vi borde ständigt be om och ropa om. För det är någonting helt underbart. Och som finns där, det finns en rätt tro. En frimodighet att verka här i världen som ett Guds barn. Så att ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn. Mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Ja, Guds oskyldiga barn. Fläckfria, rena. Visst vill vi tillägna oss de orden oss själva. Tänk att vara en fläckfri och ren människa. Ett oskyldigt Guds barn. Här behöver vi bara säga. Dit når jag inte. Och jag vill påstå, dit når inte heller du. Av egna krafter och genom eget förstånd. Hur vi än gör och vad vi än gör. Men tack gode Gud. Genom Jesus Kristus får vi tro oss vara Guds oskyldiga barn. Mitt ibland ett falskt och fördärvat släkt. Är det inte fantastiskt? I Jesu namn och genom honom får vi ändå vara det sådana vi är. Vilka, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. Förr hette det himlaljus och jag tycker så väldigt mycket bättre om det ordet. Bland vilka ni lyser som himlaljus i världen. För ett himlaljus, det är just vad ett Guds barn är. Himla ljus här i världen. Med uppgift att lysa för andra människor. Särskilt för dem som inte ännu känner Gud. Men också för dem som känner Gud och kämpar för att få fortsätta att vara Guds barn. Där har vi uppgiften att trösta och verka så att det blir till vår medmänniskas bästa. Vi är får tro oss vara himla ljus i världen. Tänk vad stort. Då när vi håller fast vid livets ord. Och då slutar aposteln med orden. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Och han har också talat om det där att berömma sig. Han har ingenting att berömma sig av utom Jesus Kristus. Och det är någonting stort det. När man har kommit dit här i sin tro. Att man har ingenting att berömma sig utom tron och utom Jesus Kristus. Och han tillägger också att han har alltså inte sprungit förgäves. Han som en gång från början var en stor förföljare av kristna och ville döda, utplåna alla kristna på jorden. Han har blivit nu en som är en stor, största skulle jag vilja säga. Men vi är alla ett i Jesus Kristus. Så ödmjukt säger aposteln om berömmelsen. Han har ingenting att berömma sig av. Så får vi ta till oss de här orden. Och också nu tro att vi får vara av nåd Guds barn här. Genom det löftet som är oss givet. Att vi får tro fortfarande också nu idag. Alla våra svagheter, fel och brister. Vara förlåtna i Jesu Kristi namn. Och ja, genom hans dyrt utrutna försoningsblod. Så god är Gud. I Jesu namn. Amen.
Vi sjunger så psalm 357, O giv oss Herre av den tro. Efter psalmen predikar Per Gustav Vassara och han tolkas av Lars Gunnar Semberg.